Mötas idag. Vi kommer att fira nattvard senare i den här gudstjänsten, så jag vill gärna ta möjligheten att undervisa så mycket av tiden som möjligt den här söndagen. Jag har ett alldeles speciellt tema idag. Jag vet inte om jag har blivit ledd till det eller om jag bara annars tycker om det. Jag tänkte faktiskt att jag skulle tala om sex. Kristen syn på sexualitet. Passar det bra i en sån här nattvardsgudstjänst? Eller vad har ni för uppfattning om sexualiteten? Det är någonting som angår alla människor på ett eller annat sätt. Och jag vill förklara mig varför jag talar om sexualitet i en söndagsgudstjänst. Det kanske inte hör till det mest vanliga, men det är definitivt någonting av det vanligaste man möter idag ute i samhället genom både media, genom reklam. Hela samhället är helt sjukligt sexfixerat. Håller någon med om det? Nåja, då är vi på samma linje från början. Det är så att det är viktigt att kyrkan talar om det som berör människors liv och tanke. Annars är det andra som gör det. Och dessutom är det inte säkert att alla alltid vet vad Bibeln säger om det sexuella, om sexualitet. Och Bibeln talar väldigt mycket om det på olika sätt. Och om jag vill försöka ge en liten bakgrund också, så tycker jag att värderingarna i samhället förändras mycket kraftigt. Och vi har varit inne på det här tidigare, men vår tid är annorlunda än den var för bara decennier sedan. Synen på sex förändras hela tiden. Det som tidigare ansågs vara pornografiskt material är helt accepterat idag. David Wilkerson, som ni många har läst hans bok om framtiden, Synen hette den. Och när den då kom, kanske 70-talet, 60-talet, 70, säger någon, då såg han in i framtiden, när till och med det skulle finnas bilder i kioskerna av nakna kvinnor. Det hörde till hans framtidsvision. Att han såg att porr skulle vara lätt tillgängligt för gemene man. Idag så är det nästan så att det kommer med dem, med public service, med de offentliga kanalerna i TV. Så att allt är så oerhört tillgängligt, också via internet idag. Så att det här är ingen hemlighet längre. Och det här på ett sätt har sexualiteten blir också ett oerhört, vad ska vi säga, medel för fienden att splittra och slå sönder, att skapa vrångbilder, att till och med på något sätt förmörka människors sinnen. Och ja, det måste jag säga att det är nog ett vanligt förekommande fenomen inom själavården idag. Tidigare talade vi om alkoholister och drogmissbrukare. Snart öppnas också hem för sexmissbrukare. Så det här kommer. Eftersom det är lättillgängligt så blir det också en belastning på samhället som ska hanteras som all annan på något sätt missbruk. Men nu ska vi inte bara tala om missbruk, utan vi ska tala också om vad Gud tycker om sex och vad han har att säga om det. Och det finns en Tim Stafford som har skrivit en bok om sexualitet. Han säger så här att vi lever i en sexuell övergångsperiod vad gäller synen på sex. De tidigare övertygelserna om hur vi ska leva sexuellt har krossats. Men vi har ännu inte sett vad som kommer att ersätta dem. Vi befinner oss i ett tillstånd av kaos, vilket medför mycket smärta och förvirring. Så långt Tim, Sen vet vi också att det här är en av kyrkans stora, stora problem. Och det är för att kyrkan har också förändrats i sin syn på sexualiteten. Kyrkan kommer många år efteråt med en viss fördröjning efter det som sker i samhället. Men att tyvärr är det idag allt fler inom kyrkan som överger den traditionella synen på att äktenskapet är platsen för den sexuella relationen. Och kyrkan till och med också anpassar sig mer och mer efter samhällets normer. Och det här är ett stort problem inom kyrkan. Det här undgår inte på något sätt frikyrkan heller. Tyvärr smyger sig andra tankar in också bland kristna, vilket medför att osäkerheten och smärtan ökar. För att så som folk tänker, så agerar de. Så som människor lever, eller ska vi säga utifrån de värderingar människor har, så lever de. Och vad som sker är att värderingarna håller på att förändras. Och därför tycker jag det är mycket viktigt. Kristna ska inte bara stå på barrikaderna och säga vad de är emot. Utan vi behöver vara mycket tydliga att tala om vad vi är för. Därför ska vi inte tala mot all sexuell avvikelse, utan vi ska tala för det sunda, rena, äkta och normala. Ja, ni får jättegärna säga amen, fast vi talar om sex. Amen. Nå, innan vi öppnar Bibeln så vill jag ta ett litet svep tillbaka i historien. Vi ska gå ända till 400-talet före Kristus. Det fanns en mycket känd filosof. Jag tror att ni har undgått hans namn. Han heter Platon. Och Platons tankar så var ju det att han delade upp tillvaron i två olika sfärer eller världar. Och det var idévärlden. Den ogripbara idévärlden. Och det var den materiella världen. Idévärlden var ju den andliga och goda världen. Medan då det materiella var någonting lägre som människan skulle befrias ifrån för att uppnå det högre i idévärlden, det andliga. Och det här är Platons uppdelning av vad som var andligt och världsligt. Och vart tror ni då på 400-talet före Kristus att sexualiteten hamnar? Var det i den övre eller i den lägre sfären? Den hamnar givetvis i det lägre. Där man då skulle försöka befrias ifrån den lägre materiella världen för att uppnå det högre. Och om vi läser då första Timoteus brev, så kan vi se att till och med aposteln Paulus konfrontera mycket av Platons tankar. Han var ju aposteln som fick ställa till rätta mycket av de tankar som for och flög omkring också i den tiden han verkade. Jag läser från vers 1, 1 Timoteus 4:1. Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden ska några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror. Och studerar man kontexten här så är det just de här tankarna där Paulus vill ställa till rätta. Han kallar det här, de här Platons separationsåsikter eller tankevärld till och med till demoners läror. Andar som bedrar till demoners läror. Spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete. Folk som förbjuder äktenskap och så vidare. Men allt som Gud har skapat är bra i vers 4. Och ingenting behöver vrakas om det tas emot med tacksägelse. Då blir det rent genom Guds ord och genom bön. I Kolosserbrevet tar också Paulus i tur med de här gnostiska tankegångarna. 2:20 säger han så här. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastade påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas viset eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och spekningar, förakt för kroppens behov. Så att Paulus ville i Kolosserbrevet ställa till rätta att Kristus är kommen i köttet. Det var inte bara en idéfilosofi detta med Kristus. Det handlar inte bara om liksom någonting ogripbart. Kristus dog en verklig död. Han var kommen i köttet. Så att inte människor skulle liksom glida in i det platonska tänkande där man delar upp saker i de här två världarna. Och Platons tankar kom att prägla kyrkans syn på sexualitet många hundra år efteråt. Tyvärr. En tidig skrift säger om samlaget så här. Att det var ormens experiment. Det hinder som står mellan människan och Gud. En tidig teolog lät kastrera sig i tron att han skulle tjäna Gud bättre utan sexualdrift. Biskop Ambrosius i Milano, han skrev då, eller sa i slutet av 300-talet, nu är vi på andra sidan, skrev så här: gifta människor borde skämmas med tanke på hur de lever. Och syftade då på att de levde tillsammans sexuellt. Så att ni vet, det blev mycket så här att det sexuella var någonting fult. Det var någonting som skulle läggas åt sidan. För det kopplades med någonting orent. Och det här har haft på något sätt renässans under historiens gång. Och kommit fram i kyrkan i många olika skepnader. Många kända kyrkohistoriker, teologer hade väldigt problem med just det sexuella. Och förknippade det till någonting fult. Men nu är det så att den bibliska synen, den är annorlunda. Amen. Det är ju så. Och för det första så vill jag säga att det är Gud som skapat den här materiella världen och gett oss våra kroppar. Det är Gud som har skapat människan till sin avbild och står bakom hela skapelsen. Därför är inte kroppen någonting lågt. Någonting ont som vi ska befrias ifrån. Utan vår kropp är en underbar gåva ifrån Gud. Så att det fysiska, det kroppsliga med allt vad det innebär. Svett och... Ja. Jag kan inte lägga till allt. Du får själv lägga till. Det är inte någonting ont. Det är inte liksom någonting vi ska befrias ifrån. Och det här är egentligen väldigt unikt om man jämför den bibliska synen med allt annat. Som säger att kroppen är någonting ont. Vi är skapade övermåttan underbart, säger psalmisten i 139:e psalmen. Och sen är det inte heller så att... Ska vi säga så här, det är inte ett fängelse, kroppen, som man tror i många religioner, för en odödlig själ. Utan kroppen är en oskiljbar del. Vad det innebär att vara människa. Så länge vi är människa så går vi och bär på vår kropp. Den stund vi drar vårt sista andetag, då lämnar vi vår jordiska hydda. Men vi tror väl på kroppens uppståndelse. Halleluja. Vi ska uppstå i en ny kropp. Och det säger ju till och med den apostoliska trosbekännelsen i den sista delen. Vi tror på den heliga ande. Den heliga universella kyrkan. Det heligas gemenskap. Syndernas förlåtelse och det eviga livet. Så att när Gud sammanfattar sitt skapelseverk så säger han att det här är någonting gott. Och då skapar han människan med en kropp och blåste livsande in i den. Och i det paketet så fanns faktiskt det sexuella. Gud såg att det var någonting gott. I Nya testamentet så betonar aposteln Paulus ytterligare att vår kropp är den helige andes tempel. Gud har valt att bo i våra kroppar. Och det är viktigt att vi tycker om våra kroppar. Att vi kan lära oss älska våra kroppar. Det är en del kanske av också själavårdens stora område. Så många människor har svårt att älska sin egen kropp. Och då är det svårt att älska överhuvudtaget. Det finns någonting i Nya testamentet som är ganska väsentligt. Älska Herren din Gud och dig själv. Och din nästa som dig själv. Det här är jätteviktigt att vi också kan lära älska oss själva. Att det kroppsliga inte blir en attack på vårt liv. Vi lever med våra fysiska begränsningar. Vi lever med våra drifter. Det är en del av vårt liv. Det är ingenting ont. Det är inte från djävulen att du blir trött. Det behöver man ibland säga åt en del som tror att de har oerhört gudomliga resurser på det fysiska området. Mig inkluderat. Men den kristna synen, om vi går in på den nu, så utgår från att Gud finns som skapare och att det är Gud som har tänkt ut sexualiteten. Gud ville det så. Och vi kan väl säga då, om vi ska göra ett statement, att Gud gillar sex. Amen. Det är en grundläggande kristen övertygelse. Det är så många som skulle vilja ropa halleluja, jag ser det på er. Vet ni att vi finner så många livsbejakande ord i Bibeln som talar just om detta. Och vi ska gå till Ordspråksboken 5. Ibland kan ju också de här bibelorden nästan blir lite generad när man läser det. Men det är en del av den bibliska texterna. Just detta med romantik och sexuella anspeglingar. Det finns med till och med Guds eget ord. Ordspråksboken kapitel 5 så står det så här i vers 18. Må din källa vara välsignad. Eller din brunn står det i en annan översättning. Gläds åt din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den vackra gasellen. Må hennes bröst alltid vara din lust, hennes kärlek alltid berusa dig. Det här är en av Bibelns mera erotiska texter. Och det är en del av Guds natur. Det är en del av Guds väsen. Och därför är det viktigt att vi vågar nämna om det. Det är ingenting fult i det. Utan det är någonting vackert. Och det som gjorde mig så glad, det var en upptäckt. För jag studerade lite grann den judiska bilden av sexualiteten. Och jag fann någonting som gjorde mig egentligen ganska glad. För att inom den judiska traditionen har man bevarat den här livsbejakande bibliska skapelsetron. På ett tydligare sätt än vad den kristna kyrkan har gjort i sin historia. Vet ni att för en ortodox jude är det speciellt lämpligt för gifta makar att ha sexuellt samliv på sabbaten, på Herrens dag. Mycket starkare går det inte på ett sätt att markera att sex är någonting gott i Guds ögon. Om vi känner till den judiska världen som var väldigt reglerad av alla lagar och påbud. Men sexuellt samliv var helt accepterad på Herrens dag, på sabbaten. Det är en jättepositiv syn på det. Vilket jag tycker är viktigt. Det har också funnits, jag vill säga det, i våra rötter inom den kristna kyrkan, till och med i Österbotten. Vi har präglats av en väldigt sträng pietism i vår syn på sexualiteten. Därför har vi inte talat så mycket om det. Därför har det varit väldigt mycket hysch-pysch kring det sexuella. Men alla vet ändå att under ytan så lever folk med sina tankar och med sina problem och sina emotionella både låsningar, blockeringar och drifter. För att vi är sexuella varelser. Och det är jätteviktigt att vi hanterar vår sexualitet på ett bra sätt. För det är det som den här världen inte klarar av. För att man har tagit bort vissa viktiga element. Och jag har några punkter som jag vill nämna för er. Och det första är det. Det är ett sån här, också en markering. Jag har varit inne på det, men om vi lägger det i punktform så säger den första punkten är: sexualitetens ursprung är Gud. Sexualitetens ursprung är Gud. Vi läser i första Mosebok 1 och 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Vi behöver inte bara förstå vad Gud säger, innehållet, utan vi behöver också förstå varför han säger så. Motiveringen. Varför Gud tänker som han tänker. Och nu ska jag ställa en fråga till er. Vad har Gud för ett kön? Är Gud man eller kvinna? Gud är varken man eller kvinna. Och han har inte sexualitet i vår bemärkelse. Skulle jag vilja påstå. Manligt och kvinnligt tillsammans uttrycker någonting av vem Gud är. Så kan vi säga. Gud skapade ju både mannen och kvinnan till sin avbild. Så Gud är ju både och. Det finns både manligt och kvinnligt hos Gud. Men däremot presenterar han sig alltid i maskulin form. Det är därför det är direkt obibliskt att be Gud vår moder. Du som är i himlen. Så långt har många feministrörelser drivit också de här texterna och det jämställdhetsdebatten inom kyrkan. Gud är, presenterar sig i form av Jahve, i det maskulina. Men det finns kvinnligt i Gud, Fadern. Annars skulle inte ni damer här kunna uppleva att ni är skapade till Guds avbild. Det är ni ju. Det finns inte någon livsåskådning som sätter sexualiteten i ett högre och mer positivt sammanhang än den kristna tron. Upphovet till attraktionen mellan man och kvinna, det är Gud Fader. Det är skaparen. Och vi kan tacka Gud för vår sexualitet. Det andra jag vill säga, det är att sexualitetens sammanhang är gemenskap. Vi är fortfarande i den första delen av Bibeln, i första Mosebok. Och jag vill läsa kapitel 2, så läser vi vers 18. Herren Gud sa det: det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon kvinna som kan vara honom till hjälp. Det finns någonting i Bibeln som inte var gott. Och Gud sa, det är inte bra. Det är inte gott att mannen är ensam. Och hebreiska ord är att Gud skulle ge någon som motsvarar honom. Som är honom till hjälp, en som motsvarar mannen. Och i och med att kvinnan skapas så är ensamheten bruten. Och gemenskap är möjlig. Så att jag vill hävda och påstå att sexualitetens sammanhang är alltså gemenskap. Gud gav mannen den hjälp. Han bröt ensamheten genom att ge en kvinna vid mannens sida. Som skulle vara honom till hjälp. Eller som skulle motsvara honom. Så att sexualiteten handlar inte om drifttillfredsställelse. Utan gemenskap. Och nu kommer vi in i viktiga frågor. För att är det en drift som ska tillfredsställas med all makt? Eller handlar det om gemenskap? Vad är syftet? Vad är liksom inriktningen för sexualiteten? Och det här vår värld håller på att fullständigt liksom glida ut. Där alla normer, begränsningar, ramar bara suddas ut. Så att det uppstår en ny hedonism. Att man nästan bedövar sina drifter genom att bara leva ut alla sina lustar. Precis som man vill. Och det var inte Guds tanke. När han gav människan denna gåva. Gemenskapen. Så att sexuella handlingar som inte syftar till eller är ett uttryck för gemenskap mellan två människor ligger därför vid sidan om Guds avsikter för sexualiteten. Ja, jag tror ni hänger med. Vi ska gå vidare. Det tredje jag vill säga är att sexualitetens plats är äktenskapet. Och jag vill läsa Bibeln för er. Gud gav inte bara människorna sexualiteten som gåva. Han gav också instruktioner hur den ska brukas. Och vi läser vidare i Första Mosebok 2, vers 24. Mycket känt sammanhang. Men det här ligger egentligen till grund för hela den kristna synen på sexualitet. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och det blir ett, eller det ska bli ett kött. Vet ni, när Jesus får frågor om äktenskapet så går han tillbaka till det här bibelordet. Och Jesus gör ytterligare ett tillägg. Han säger så här, det är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan inte åtskilja. Om du vill skriva upp det kan du skriva upp Matteus 19, vers 4-6. Till och med Paulus går tillbaka och citerar just detta bibelord. När han undervisar om familjen. I Efeserbrevet 5 och vers 31. Jag tar mig inte tid att läsa det nu. Men det är både Paulus och Jesus när de undervisar om familjen och äktenskap så går de tillbaka till detta viktiga bibelord. Och då har jag ytterligare några påpekanden. Det första är att sexualiteten ska vara monogam. Monogam, det kanske är ett knepigt ord, men det betyder att det är en man och en kvinna. Därför ska en man överge sin far och sin mor hålla sig till sin hustru. Det är en man och en kvinna. Och i den miljö där Moseboken skrevs så fanns det faktiskt polygami. Det var ganska vanligt med månggifte. Och Gud är mycket tydlig här. Mycket tydlig. Och det här är universella regler och förordningar. För det andra vill jag säga att sexualiteten ska vara heterosexuell. En man och en kvinna. det är faktiskt i spänningsfältet mellan den man och kvinna, mellan manligt och kvinnligt, som sexuella relationer ska levas ut och bära frukt. Och därför så kan vi också säga heterosexualitet är Guds norm. Därför är också samkönade sexuella relationer någonting mot det skapade. Bibeln är mycket tydlig där. Att det anses inte vara i enlighet med Guds skapelseordning. Och här står en väldigt stor strid idag. Kyrkan kan, om vi tar den stora folkkyrkan, är i två stora delar på just denna punkt som berör sexualiteten. Så att säga att sexualiteten är någonting heterosexuellt är väldigt viktigt. Det är Guds primära tanke. Det är det rena, det naturliga, det fantastiska. Sen kan vi också säga att sexualiteten ska föregås av en offentlig ändring i den sociala statusen. Och det säger jag utifrån det här bibelordet. Varför då? Jo, det är därför en man lämnar sin far och mor. Eller som det står, han överger. En man ska överge sin ena sociala status för att gå in i en annan. Hålla sig till sin hustru. Innan man är gift är man närmast relaterad till sin far och mor, till sina föräldrar om man har sådana. Och man lever i ett ömsesidigt ansvarsförhållande till dem. Inte sant? Men efter att man gifter sig så överger man den gamla sociala statusen för att bilda en ny. Och vi kommer att knyta an till det här. Man, kvinna i äktenskapet. Det här är också en biblisk tanke med att överge. Sen är också Guds tanke med sexualiteten att den ska vara trogen. Halleluja. Otrohet är inte korrekt i bibliskt hänseende. Det står att han ska hålla sig till sin hustru. Han ska hålla sig till sin hustru. Men ja, det här kanske är självklart. Men inte kanske för alla. Jag kan säga att otrohet äger rum väldigt ofta. Tyvärr. Skulle du ha det här in i ryggmärgen? Om du får in dessa värderingar i djupet av din själ, i din ande, i ditt sinne, så kommer du att besparas mycket smärta i livet. Gör det till en del av ditt liv. Älska Guds naturliga ramar och förordningar. Låt det bli en del av ditt liv. Man och hustru ska vara överlåtna till varandra. Bekräfta och uttrycka sin enhet i den sexuella gemenskapen. Och inte söndra den genom sexuella förbindelser med andra. Lägg märke till den här ordningen. Överge, ändra status. Hålla sig till löfte om trohet. Och sen talar det om att bli ett kött. Så det finns någonting som föregår den själva sexuella föreningen. Och det är att överge sin status. Ändra statusen. Och så löfte om trohet. Så att jag vill också säga en ytterligare en sån här norm. Sexualiteten ska vara insatt i en livslång och i princip obytbar relation. Vad Gud har fogat samman ska människan inte åtskilja. men det sker. Till och med i Finland, äktenskap som ingås, många slutar i splittring. Jag menar, det är ingenting vi kan bara lättvindigt tala om så här och vara väldigt dogmatiska. Det har konsekvenser. Mycket smärta, lidande i vårt samhälle är kopplade just till att relationer inte håller i olika situationer. Men vi behöver veta vad som är Guds verkliga tanke. Vårt liv med Jesus får praktiska konsekvenser i hur vi lever. Det måste vara så att vår gemenskap med Jesus och vår kärlek till ordet är inte satta där för att bara vrida till och göra vårt liv mera trångt och liksom stramt. Utan att ge vårt liv ett skydd och en inramning från allt av smärta och negativa konsekvenser som det har att överträda Guds naturliga tanke. Hoppas ni håller med mig i det. Så att jag vet att det är inga lätta frågor vi berör. Utan det är emotionellt svåra att gå igenom söndring av olika slag. Det finns barn och ungdomar som lever i familjer där relationer har gått sönder. Och då är ju inte vår uppgift att stå där och döma och liksom trycka ner, utan att finnas som en öppen famn. Att be in liksom den här närvaron och omsorgen i alla dessa olika situationer. Jag vill avsluta och knyta ihop. Det första jag sa är att sexualitetens ursprung är Gud. Sexualitetens sammanhang är gemenskap. Sexualitetens plats är äktenskapet. Sen vill jag också säga att äktenskapet är ett förbund. Ett förbund. Så att det är också viktigt att vi förstår förbundstanken när vi talar om äktenskap. Och jag har en sån syn. För att jag kan fråga er en till fråga. Vad är det som konstituerar ett äktenskap? När ingås ett äktenskap? Här finns det många olika, på ett sätt olika syner. Synsätt. Och en del menar att det är samlaget som förenar makarna och gör deras relation till ett äktenskap. I så fall är inte vigseln vägen till ett äktenskap. Jag menar att själva samlaget är menat som en bekräftelse på och en fullbordan av förbundet. Det är inte den sexuella relationen som konstituerar äktenskap, utan det är löftenas ingående. Att det finns ett löfte, dels att överge och att hålla sig till för att man ska bli ett kött. Det var det jag ville liksom söka måla upp, den här ordningsföljden. Att innan människor blir ett kött så finns det ett överlämnande, en ändring av den sociala statusen, men också ett löfte om att hålla sig till sin hustru. Eller hålla sig till sin man. Det är ju ömsesidigt. Så att den juridiska processen, den har alltid varit viktig i alla kulturer. Jag tror inte att man ska gifta sig i hemlighet. Utan det är ett offentligt ställningstagande man gör. Det är ett allmänt erkänt sätt genom hela historien. I de mest primitiva av stammar så vet man när man är gift. Och det är klart att det finns många olika källor. Jag tycker det, om man läser apokryferna, jag är nog ingen på det sättet väl insatt i apokryferna, men det står i Tobits bok så här, som är en av Gamla testamentets apokryfer, skriven under 200-talet före Kristus. Och det var en där står det hur judarna ingick äktenskap. Och det står så här: sedan kallade han på sin dotter Sara och han fattade henne vid handen och överlämnade henne åt Tobias till att bli hans hustru och sa det: se här, tag henne till äkta efter Moselag och för henne hem till din fader. Han välsignade dem, därefter kallade han på sin hustru Edna och han tog ett blad att skriva på och satte upp ett äktenskapsfördrag och tryckte sitt sigill därunder. Och sedan begynte det att äta. Så att ur Tobits bok kan vi förstå att det var olika moment. Det första är att fadern ger bort sin dotter genom att fatta hennes hand och ge henne till Tobias. Det andra momentet, han bekräftade genom sina ord, tag henne till äkta. Och det tredje momentet är att han välsignade dem. Det fjärde, han och hans fru skriver ett äktenskapskontrakt. Ett juridiskt ingående. Det femte, det bekräftar kontraktet med sitt sigill. Och sen åt de tillsammans och höll en fest med brudparet. Så det finns, om vi tar andra källor än skriften också. Paulus hänvisar också till det här då han säger i Romarbrevet 7. Att den gifta kvinnan är genom lagen bunden vid sin man. Så att man utgick ifrån att det fanns ett juridiskt bindande dokument. Så att jag uppfattar att det är väldigt viktigt. Det är ett förbund där man lovar varandra livslång trohet. Att leva tillsammans i nöd och lust. Tänk om Gud skulle bryta sitt förbund med oss. Det gör han aldrig. Om Gud, eller Bibeln säger så här, om vi är trolösa är han dock trofast. Vi kan ibland, som Lukas inledde med, kanske komma lite i fel förhållande till Gud, men han är alltid där. Han är den som aldrig skulle överge dig eller mig, oavsett vad som än händer. Men den inställningen ska vi ha i ett äktenskap, att vi ska leva tillsammans till dess att döden skiljer oss åt. Och så att i Bibeln är äktenskapet ett förbund att överge och hålla sig till. Om vi läser de hebreiska orden så är det förbundstermer. De används om och om igen i anledning när Gud bekräftar sitt förbund med Israels folk. En sexuell relation i sig utgör inget förbund. Att ligga med någon annan innan äktenskapet så kallas i skriften för otukt. Otukt. När Paulus talar om det så är det just det handlar om. Otukt är en sexuell relation utanför äktenskap. Så finns det de då som hävdar att ja, men att den sexuella driften, man måste få leva ut den under alla avseenden. För att det är någonting som är nedlagt i kroppen. Men jag vill säga att den sexuella driften kan du inte jämföra med fysiska behov som att sova och att äta. Du kan inte leva utan att sova eller äta. Men du kan definitivt leva ett innehållsrikt, långt, hälsosamt liv utan sex. Det var inte så mycket amen på det, märker jag. Men det är möjligt. Därför är det inget argument. Det är inget argument. Man kan välja att leva i celibat för Guds syften. Och det är, jag tror att det är en speciell nådegåva. Det finns sådana som gör det. Och Paulus undervisar till och med om det inte är möjligt. Om mannen så brinner av åtrå så då må han gifta sig. Men det bästa är om man kan leva ogift. Och det är klart, alla har inte fått den gåvan. Men det finns någon som har fått den och det ska vi respektera. Därför ska inte vi liksom blåsa upp sexualiteten som någonting absolut nödvändigt för alla och allt. Det är inte så. Och det är liksom grunden för varför den individualistiska, egoistiska människan säger att jag måste få min sexualitet tillfredsställd till vilket pris som helst. Och man kan sälja sig och annonsera ut sig och fullständigt gå nästan hur långt som helst bara för att få sin drift tillfredsställd. Och det anser jag, det är inte den rätta vägen. Det är att leva i synd, säger Bibeln. Att bara hedonistiskt leva ut sin sexualitet med, till höger och vänster. Och tyvärr, det här, jag tror att det är mera vanligt förekommande än ni kan tro. Många av mina vänner som jag växte upp med, så kan berätta i något svagt ögonblick. Det är inte ovanligt att folk har haft 40-50 olika partners. Det är de människorna som kanske en dag tar emot Jesus, har det här med sig också i sitt förflutna. Jag tycker att det är viktigt att säga, det är viktigt att hålla sig till sin hustru. Drick ur din egen brunn. Och till alla ogifta, unga, det är ingen panik alls. Och till alla afrikaner, sådana som kommer från andra länder. Det är lite olika kultur i olika länder. Men de bibliska sanningarna gäller i alla länder. Biblisk syn på sexualitet är samma oavsett vilken bakgrund man har. Det är samma för finländaren som för afrikanen. Överträdelse i alla kulturer. Det normala är normalt i alla kulturer. Så jag tycker om denna positiva syn som Bibeln har på sex. Det är någonting fantastiskt. Det är ingenting fult, utan det är en rikedom. Och det kunde vi ha en extra predikan om någon gång. Hur äkta makar ska kunna utveckla sin sexualitet och njuta av den. Glädjas över den gåva som äkta makar har. Det talas alldeles för lite om det. Som någon sa till mig här, att ungdomar som är tonåringar växer upp, de vet exakt att sex före äktenskapet, det är inte rätt. Men sen när man har gift sig så säger ingen någonting om någonting. Då blir det helt tyst. Då borde en till undervisning ta fart. Och det är sexualiteten i äktenskapet. Det är också en viktig undervisning. Men det ska vi inte ha här nu. Utan nu har jag bara gett en allmän, generell norm, en riktgivande undervisning om vad Bibelns syn på sexualitet. Så att det här är vår linje i församlingen. Det är så här vi ser på det. Vi ser inte mellan fingrarna på otukt. Vi ser inte på fingrarna mellan sidoprassel och vänsterprassel hit och dit. Utan vi vill att Kristi norm gäller. Vi vill att människor ska leva i renhet och hålla sexualiteten högt i sitt rätta element, i äktenskapligt, liksom i omvårdnad. Och nu ska vi gå in i nattvard. Och det går jättebra, för att det är inte så att sexualiteten är någonting fult och ska klassas till någonting lägre, och nattvarden är någonting andligt och hör till den högre sfären. Utan vi bara glider från en underbar andlig sfär in i en annan. Halleluja. Så jag ger över åt Stefan. Varsågod. Det kanske är lovsångarna som ska sjunga. Ta vid.
blod som renar mig. Ditt blod som ger mig liv. För ditt blod blev det offer som gör mig fullkomligt ren. Det renar mig vitare än snö. Jesus.